kriget, som jag säger, alltså det finns något som heter posttraumatiskt stresssyndrom, och ibland så rann det över. Och mamma fick starka reaktioner, och som barn så var det svårt att förstå vad det var för någonting, de här plötsliga utbrotten som kom. Det kunde vara väldigt läskigt.
Runt oss just nu pågår flera krig. Vi ser det på nyheterna och i våra mobiler varje dag, minut om vi så vill. Men vad vi inte ser nu är vad dessa trauman som sker, oavsett om det händer i Charkiv, eller Gaza eller Israel, kommer få för konsekvenser för generationer framåt. Detta blir mycket tydligt när Henry Brunettes mor Carla får Alzheimer. Då kommer krigsminnen upp och orsakar en stor psykisk påfrestning för hela familjen. Idag är Henry Brunette här för att berätta om sin mor och vad en sjukdom som Alzheimer kan innebära. Det här är en podcast som görs av stiftelsen Alzheimer Life. Vi försöker genom vår podd och blogg och opinionsarbete göra situationen bättre för de som har drabbats och de som är anhöriga till någon med en kognitiv sjukdom, även kallad demenssjukdom. Stöd oss. Vi är helt beroende av vad ni skänker för att kunna fortsätta vårt arbete. Nu ska vi tala om mamma Carla, som kunde gå på lina, göra volter på hästryggen, svinga sig i trapets och skjuta prick med pistol. Men nu kan hon inte längre hitta hem och hon behöver omsorg dygnet runt. Välkommen hit, Henry Brunette. Många känner dig som cirkusdirektör och skådespelare och artist och allting. Så ger du ut diktsamlingar och du har även fotoutställningar. Men idag ska vi främst prata om dig och din mor, Carla. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du besöker henne ofta, vet jag, på det boende där hon nu bor. När var du där senast?
I söndags så var jag där tillsammans med min bror faktiskt. Så tog vi ut mamma på fik. Vi tog en lång promenad först. Mamma är 93, så jag menar lång promenad efter förmåga. Men hon är väldigt bra i kroppen, liksom, så det var bra. Det är kul att promenera lite med henne. Och sen gick vi och fika ihop.
Är det ni brukar göra, att man går en sväng och sen tar man en fika? Eller?
Ja, det, eller så kommer jag upp till mamma. Och då, om det bara är jag till exempel, då sitter jag mycket med mamma i soffan och så pratar vi. Eller hon. Så håller man handen ibland. Det beror på lite vad hon är på för humör eller på vilket sätt hon är. Man får följa med liksom.
Mm. Hon är ganska långt gången nu i sin Alzheimer då, eller?
Ja, vad det gäller närminnet så är det ju liksom mellan 15 sekunder till 30 sekunder som det kan försvinna igen. Jag ser ifall jag har varit där med min son och han lämnar tidigare, då tar det kanske 10-15 sekunder så kommer inte hon ihåg att han har varit där.
Mm.
Och då förstår jag ju att hon kommer inte ihåg att jag har varit där heller då. Mm. Så nuet, liksom, det som sker just nu, blir väldigt viktigt.
Klarar du av att vara i nuet med henne då? Eller?
Ja, absolut. Sen, alltså allting har ju, allting berör en ju. Alltså det är min mamma samtidigt som jag ser en liten flicka ibland. Hon blir ju mindre, eller yngre. Vi är bara 1,65 båda två, så vi är rätt så mindre ändå. Men alltså, det är klart att det berör mig att min mamma försvinner på ett sätt. Ja, så det gör det. Men när man är där, när man pratar med varann, eller jag gör mitt bästa för att följa henne snarare än att berätta saker hela tiden eller tala om hur någonting är, utan försöker följa henne och hennes behov. Liksom.
Mm. Det låter klokt. Det verkar som att våra mammor har ungefär samma stadie i sin demens. Jag hittade ju dig och din mamma och den här berättelsen, det finns ju väldigt många berättelser om er, jättespännande sådana, men den här just om med Alzheimer och hur det påverkade hennes liv och ditt liv och din brors, och det hittade jag genom faktiskt sociala medier.
Jaha.
För en gångs skull var det jättebra. Jag hittade, du skriver ju kortare dikter eller texter och så tar du bilder också. Du har tagit jättemånga fina bilder på din mamma?
Varje gång jag är där så tar jag porträtt av henne eller sitter, bilder där vi är. Liksom.
Mm. Varför tar du bilder på din mamma?
Det är mycket för min egen skull. Jag har alltid fotograferat. Och nu när mamma liksom gradvis försvinner mer och mer så det är ett sätt för mig också att hantera det. Att dokumentera henne för min egen skull också. Så jag tror att hon har inget emot att bli fotograferad, ska jag säga. Hon tycker det är roligt. Men för min del så handlar det också om att jag, medan jag tar porträtt på mamma, så är det ett sorts, säger man, processande, känslomässigt, att jag hanterar att hon försvinner och ser det. Så det är mitt sätt att hantera det på, att skriva och fotografera, tror jag.
Mm. Du har även ställt ut bilder med henne. Varför gör du det? Är det för att du tycker att man ser någonting i de här bilderna som... Ja.
Alltså varför jag ställer ut? Det är, alltså...
Man ställer ut det man gör, helt enkelt.
Ja, det är ju ett egoistiskt behov att bli sedd och förstådd för det man går igenom. Och gärna, tycker jag, det är väl uppgiften på ett sånt sätt så att det kommer andra till del. Att någon annan kan ta emot det man gör. Men först och främst är det ju för min egen skull.
Mm. Apropå det, som jag har nämnt, du skriver dikter och gett ut flera diktböcker nu. Och du skriver även kortare texter om livet, nuet, tycker jag, som du var inne på innan, och vad du ser. Jag bad ju dig ta med en dikt idag. Kan du läsa upp den? Du kan, jag har den här.
Jaha, okay.
Så kan jag få tillbaka mitt manus sen bara.
Ja, det kan jag. Och när vi en gång inte finns, låt dem säga om oss då att vi gjort vårt bästa, sökt avstå bitterhet och påvert hat, att rädslan för livet och kärleken ändå inte hindrade oss. Låt dem strö vår aska över jorden och låt dem säga om oss då att vi dansade så vackert.
Mm, jättefin tycker jag. Jag blev alldeles tårögd här på slutet. Det är det här med dansen också för mig. Mm. Den finns ofta kvar. Man kan ofta dansa med någon även om den är ganska långt gången i en kognitiv sjukdom.
Ja, jag tror det. Mamma går ju jättebra att dansa med.
Ja.
De är duktiga, tycker jag, också på Brahem där hon bor.
Ja.
Jag kom upp för ett tag sedan och dansade de samba.
Mm. Har hon dansat samba tidigare i livet? Eller?
Ja, alltså, det tror jag. Det vet jag inte, men hon gillar att röra på sig och hon gillar att dansa, så att det tror jag. Hon förde, det såg jag, sköterskan som de dansade ihop, men det var hon som bestämde.
Var det så hemma också kanske, att det var hon som bestämde?
I hög grad. Mm. Mamma var väldigt bestämd. Jag brukar skämta om att hon har en grym högerkrok.
Mm.
Ja. Men hon är väldigt charmig och glad och inspirerande och sådär. Men hon kan bli jäkligt arg också. Så. Mm. Bestämd.
Mm. Vad gjorde henne arg då?
Ja, här mot slutet, innan vi flyttade till ett hem med mamma, eller flyttade mamma till ett hem ska jag säga, så försökte ju hemtjänst, som var väldigt vänliga, men mamma hör dåligt, så hon hörde inte alltid när det ringde på klockan när de kom med mat till exempel. Och då tänkte jag att jag skulle vara effektiv och enkel och ge dem en nyckel så att de kunde komma in. Först ringde de på, men hon hörde inte, och då kom de in. Och då undrade ju hon, vad gör ni här? Och ja, men vi kommer bara med mat. Jag behöver ingen mat. Ut med er liksom. Jag lagar min egen mat. Det är inte kloka, du vet.
Men det kunde hon inte göra, eller laga sin egen?
Nej, inte till slut. Så brända kastruller, du vet. Och, eller du vet, säger jag. Men alltså, saker glöms på spisen och...
Vi ska prata om det mer lite senare i samtalet också. Jag tänkte, den här dikten, den handlar ju någonstans om att man ska inte vara bitter, inte försöka få något som inte går att få, acceptans och liksom istället försöka foka på det man, fokusera på det man faktiskt kan. Man kan dansa. Ja, att man kan dansa på det där som fortfarande är vackert. Stämmer det på henne? Var hon så?
Vad hon är hon?
Att hon inte ältade eller inte, hon var inte bitter och sådär.
Nej, det är hon inte och var hon inte. Jag vet inte om det är den generationen. För mig är det lite den generationen. Man gnäller inte och man klagar inte. Utan Gud hjälper den som hjälper sig själv. Och sen är man rätt så öppen. Mamma är rätt så öppen med hur hon tycker och tänker och känner. Ibland till, alltså på både gott och ont. Om man står i vägen och inte på det humöret. Även sköterskorna på hemmet nu säger ju det. Att hon är väldigt bestämd, säger hon. Och det tycker jag är roligt. Men nej, jag har aldrig hört henne klaga eller oja sig över någonting.
Och ändå växte hon ju upp med kriget.
Ja.
Alltså med en extrem situation i hela Europa. Hon har ju jobbat som tusen, båda dina föräldrar, förstår man.
Ja, och igen, jag tror att det är den, min uppfattning är att den generationen var mer, man var mer utlämnad åt sig själv och sina grannar.
Mm.
Och ibland rent konkret för att överleva. Eftersom det ju var krig. Så jag tror att det gör någonting med en, när man alltså att lyxen att få gnälla och klaga. Och jag föraktar, det ska man inte förakta. Jag tycker att det är bra att vi har plats och råd att gnälla och klaga. Men de hade inte det på den tiden. För det gällde livet. Människor svalt ihjäl i Europa eller dog av på grund av kriget liksom. Och det lidandet som det åstadkom, så att klagandet på det fanns inte, jag tror inte fanns plats för.
Nej, jag känner igen det från min mammas generation, men också min mormor och morfar som också genomled samma krig. Din mamma ser verkligen fin ut på de här bilderna som du har tagit av henne. Och som jag sa i inledningen, alla de här sakerna som hon kunde göra på hästryggen och en cirkusprinsessa. Men vem är din mamma förutom det?
Oj.
Vem är ens mamma?
Vem är ens mamma?
Mm. Var det hon som tog hand om er?
Ja, absolut. Mat och kläder.
Mm. Var det kärleksfullt?
Var det kärleksfullt? Ja, jag tror efter förmåga. Hon var mer praktisk. Och kriget, som jag säger, alltså det finns något som heter posttraumatiskt stresssyndrom. Och ibland så rann det över. Och mamma fick starka reaktioner. Och som barn så var det svårt att förstå vad det var för någonting. De här plötsliga utbrotten som kom. Det kunde vara väldigt läskigt.
Vad hände då till exempel?
De började skrika och slänga saker. Och det kunde vara en utlösande faktor. Det kunde man inte se vad det var för något. Och det är klart, det upplevde jag som fruktansvärt ibland. Läskigt. Och sen hade hon den andra sidan som var vårdande och omtänksam. Och, ja, mat och kläder. Så till att man kom till skolan. Någon gång när jag var 13 kom jag ihåg. Och sa, nu räcker det, nu har jag tagit hand om er, nu behöver jag få göra någonting annat. Och då öppnade hon en skönhetssalong. Hon gick och pluggade först 2 år, tror jag.
Just det, på Artillerigatan.
Ja, precis. Mm. Och det var, jag träffar fortfarande på människor som har gått hos henne.
Mm.
Och varit så tacksam. Hon var väldigt bra på att ta hand om människor också. Och få människor känna sig bra, liksom. Tala om vad de skulle ha för hudkräm. Hon gjorde egna krämer till exempel. Egna hudkrämer och sånt där.
Men det fanns den där dubbelheten då?
Just, absolut. Det fanns den här ilskan som
kunde. Och den kunde ni inte tala om. Idag tänker jag att man försöker prata med barn om varför det blir som det blir. Om man blir arg. Så, jag försöker säga sådär liksom, förlåt, jag gick för långt.
Nej.
Jag borde inte ha sådär. Kan vi vara vänner nu då? Att man liksom visar sig lite svag.
Ja.
Men det verkar inte som att det den
fanns
generationen,
inte.
Nej.
Man låtsas, det var ju det som kanske var nästan läskigast av allt, eller som jag kunde uppleva som barn, att först var det här utbrottet och sen var det som ingenting hade hänt efteråt. Och det är naturligtvis obehagligt.
Mm.
Jag känner igen det från många som har berättelser från barn som har vuxit upp med vuxna som är alkoholiserade föräldrar, papper eller mammor. Där det händer fruktansvärda saker i rummet. Och sen efteråt så, nu äter vi. Eller vilket underbart väder vi har. Alltså man fortsätter som ingenting hade hänt. Och det är nästan läskigare. Därför att barn plockar upp, vi alla plockar upp det som inte, som är, vad säger man, som är musiken. Att någonting är falskt, stämmer inte. Det klingar inte sant.
Mm.
Och det förstår barn väldigt tidigt.
Men hur har det påverkat dig, tror du? Att du har blivit väldigt känslig?
Väldigt observant.
Ja.
Och misstänksam.
Mm. Mm.
Så jag tar inte människors utsagor för givet. Det tar ett väldigt tag innan jag litar på att det någon säger är sant. Att tanke och handling och känsla är rätt hos den jag pratar med. Och det blir naturligtvis svårt att umgås med sådana också.
Mm. Mm. Det är jättefint att du är här och berättar. Jag är alltid så imponerad över att man kan få människor att komma och vara öppna och berätta om så här många gånger svåra saker. I den här sjukdomen, i det här fallet Alzheimer, kan vara en annan kognitiv sjukdom. Det gör ju att mycket blottas, så man måste brottas med själv. Och då är det väldigt generöst och fint att man kan komma och berätta.
Alltså jag tycker vi skulle må bättre av det allihopa om vi var öppna med. Det är också en del av hur livet är. Inte bara, men också en del av det. Och vi skulle alla må bättre av att inte låtsas som om det inte fanns. Utan tvärtom plocka fram det istället. Och inte göra det mer dramatiskt än det är. Att avdramatisera mänskligt beteende tror jag mycket på. Både det goda och det onda. Vi känner oss mer, inom citationstecken, normala.
När man hör om er, du och din bror Robert, ert PR-geni och cirkusdirektör till pappa, Françoise Brunet, farfar och farmor Käthe som startade cirkusen för 100 år sedan. Man får otroliga bilder i huvudet. Jag minns själv som barn alla hissnande cirkusföreställningar jag var på som ni gjorde. Och det är som en dröm lite att få växa upp på en cirkus. Tror man i alla fall. Hur var det?
Alltså jag vet inte, det var, ja, bra tack som det korta svaret är. Jag tyckte mycket om det. Det var roligt med elefanter och hästar och det var roligt med de människor vi lärde känna, artisterna såväl som de som tekniker och arbetare. Och, så jag tyckte om det. Så här i efterhand, så hade, om jag hade fått önska någonting så hade det varit att ha mamma och pappa mer på ett ställe.
Mm.
Pappa var ständigt i rörelse. Så att vände man sig om och tittade på någon, ja, vad som helst. Liksom, på ett moln. Och sen tittade man ner igen och då var han borta. Då var han liksom på gång. Han arbetade hela tiden. Skulle säga att han arbetade ihjäl sig. Men han hade kul på vägen, tror jag. Han gillade det. Mamma lite likadant. Alltid på väg att ja, göra någonting. Tyckte inte om att sitta still. Så att det hade jag väl önskat mig. Mer lugn. Jag tror jag berättade för dig att jag kom med stick, sån här, virka heter det, va?
Virknålar.
Ja, virknålar till mamma och ville att hon skulle virka. För då, det gillade, det tänkte jag, då sitter hon ner och är
still. Som en vanlig mamma.
Ja.
Jag hade också en liknande när min mamma var konstnärsmamma och allmänt lite knäpp men härlig, men att jag också så här gick ut till slut frustrerad och drog upp purjos ur landet, trädgårdslandet och tryckte ner liksom krukor och satte i fönstret i vardagsrummet och sa, vanliga mammor har gröna växter i fönstret, inte blommor eller något sånt. Alltså det där otroliga behovet att få vara vanlig. Och när jag satt och tänkte på den här intervjun igår, då tänkte jag på det där också, hur tufft det är som barn. Alltså det är en värld, cirkusvärlden, alltså ni turnerade ju runt. Alltså det är ju ändå en värld som rör på sig hela tiden.
Hela tiden.
Ja. Det är ju något som är, jag vet, ganska tufft som barn. Som barn, alltså jag ville ju ha det väldigt varsamt på sin plats. Ganska lugnt och stilla och ja.
Jag minns att när vi kom fram till ett ställe, en cirkusplats i en stad, så vaknade jag av att det var tyst. Och då betyder det att alla som har arbetat med att få upp tältet, det stod väl någon gång vid 10, då kunde man gå ut och vara lugnt ute. Liksom.
Mm.
Rörelse och ljud kunde betyda vila. Liksom. Och sen så var det dags, så kunde man gå ut när det var tyst.
Ja, och sen tog ju ni över cirkusen, det vet vi ju också. Men idag är det ju paus med det.
Ja.
Och det var ju faktiskt så att du och din bror, ni hade ju jobbat ihop hela livet. Och ni var ganska trötta på varandra.
Kan man lugnt säga.
Ja. Ni bröt. Och det är det här som är också intressant när en sån här sjukdom kommer in i livet. Vad hände när er mamma blev ändå sjukare och sjukare då? Vad hände med er då?
Alltså, brorsan och jag tog verkligen en timeout. Vi tröttnade fullständigt på varandra. Det måste man säga. Och sen så ringde mamma mig vid något tillfälle. Då skulle jag gå till doktorn. Hon sa att hon hade ont i ryggen och ville gå till husläkarmottagningen. Så jag följde med henne. Hon bad mig följa med. Och i hennes väska, minns jag, så fanns en stor karta med piller. Och då frågade jag, mamma, vad är det där för någonting? Och så, ja, det har jag fått av Robert. Mamma talar med tyska accent. Mm. Jaha, så, vad är det till för? Ja, det vet jag inte, säger hon. Ja, men tar du dem då? Nej, jag behöver inte, säger hon. Ja, okej. Så när vi kom in till doktorn sen för ryggen, så passade jag på att fråga, vad är det där för medicin? Då tittade hon, läkaren, på det där och så sa hon, det är bromsmedicin. Och då visste inte jag vad bromsmedicin var. Jag trodde det hade att göra med bilar och sånt. Och då sa hon, ja, det är för Alzheimer, säger läkaren. Och då tittade vi på, hon tittade i datorn och såg, ja, Carla har varit på en utredning så att hon har Alzheimer. Så det var så jag fick reda på det. Då ringde jag min bror och sa, jag, brorsan, liksom, det här funkar inte. Vi behöver, det är för mamma skulle vi behöva prata med varandra. Så på ett sätt kan man säga att mamma hjälpte oss. Nu är vi goda vänner. Nu är det bra liksom, mellan oss. Så att på något vis så gjorde mammas sjukdom att vi skärpte till oss och la trätan åt sidan. Liksom. Och har blivit bra kompisar sedan dess. Mamma gör nytta fortfarande.
Hej och ursäkta att jag stör. Hoppas du tycker om samtalet. Jag heter Johanna Hinteregger och är verksamhetschef på Alzheimer Life. Vi går helt runt på gåvor från er lyssnare och läsare. Om du kan tänka dig att stödja vårt arbete för mer kunskap om kognitiva sjukdomar, så gör det. Det behövs. Gå in på www.alzheimerlife.se och ta del av allt vi gör i form av texter, råd, intervjuer och opinionsarbete och poddar. Helt gratis. Bli prenumerant så kommer det direkt i din mailbox. Helt kostnadsfritt. Allt detta för att det ska bli lite bättre för dem i en kognitiv sjukdom. Vi behöver ditt stöd. Nu fortsätter podden. Er mamma är ju över 90 år nu, 93. Och hon har haft Alzheimer ganska länge, förstår jag.
Ja, jag tror att hon har haft det åtminstone. Alltså det är svårt att veta, därför att på tal om posttraumatiskt och den här eruptiva temperamentet och ibland förmågan att säga saker som låter väldigt konstiga. Så vet inte jag exakt hur länge mamma har varit. Alltså ett tag när hon, i början när hon började se gubbar utanför dörren hemma. Hon kunde ringa mitt i natten och sånt där. Det kände inte jag riktigt igen. Och jag tänkte att hon hittar på för att få kontakt. Och jag tänkte att, känner hon sig verkligen så ensam hemma att hon inte står ut utan hittar på? Och då tänker jag att det inte var påhitt, utan det är just Alzheimer. Liksom, att det är det här, man ser saker, man får för sig saker. Så här i efterhand så tänker jag att det kanske varit 5, 6, 7 år i alla fall.
Men det var så du förstod att något inte stämde riktigt? Det var att de fick hallucinationer då?
Ja, så i början förklarade jag ju det för mig själv med att hon hittar på för att få sällskap. För att hon inte står ut och ensam. Men så småningom förstår jag nu så här efterhand att det måste ha varit just Alzheimer.
Mm. Men du säger att hon hade de här problemen med minnen från kriget, PTSD-syndrom,
ja,
innan också.
Ja, ja.
Mm. Hur blev det när hon fick den här diagnosen och behövde hjälp? Av hemtjänst till exempel? Eller, ja.
Ja, man kan ju bli rädd för... Alltså, det är svårt att svara på. Därför mamma har också ett temperament. Och hon kommer från, som jag sa, från en kultur där man inte bara... Alltså man kan inte lägga huvudet på sidan och säga, hur känner du Carla? Du vet, det där gillar inte hon. Utan var rak och ärlig och tala om vad du vill. Och har du inte ryggrad liksom tillräckligt att sträcka på och titta mig rakt i ögonen, då kan du gå härifrån. Jag har inte tid med det där. Det temperamentet har mamma. Eller den inställningen har mamma. Så att man måste kunna ta det.
Så det är svårt, det går emot helt allt som man har läst, hur man ska bemöta mamma med Alzheimer.
Mamma behöver att man är rakt på sak. Och då funkar det mycket bättre.
Mm.
Hon är tyska.
Mm. Hon är främst tyska.
Ja, i det fallet så är det, säg som det är, säg vad du behöver, säg vad du vill. Mm. Jag har inte, håll inte på att dalta med mig.
Det är också intressant det du var inne på, det här med vad är personen, vad är personligheten, vad är att man blir äldre och vad är sjukdomen?
Ja.
Det tycker jag är så. Det är som att man talar väldigt mycket om sjukdomen, som att allting handlar om det. Men det kan ju faktiskt vara så att man har ändrat smak.
Alltså för mig är det så. Ja. För mig är det mammas temperament och vem hon är. Och det inkluderar sjukdomen. Men det är inte, jag ser inte min mamma genom Alzheimer. Det gör jag inte. Nej.
Mm.
Man kan väl säga att man... Ibland så tänker jag att ju äldre vi blir, desto mer blir vi en karikatyr på oss själva.
Mm.
Och på våra särdrag blir tydligare, kanske.
Mm. Det är dubbelt med de här sjukdomarna, tycker jag. Att man dels förstärks vissa drag.
Mm.
Det blir väldigt typiskt, i mitt fall, om min mamma att göra så och så. Men samtidigt försvinner delar av henne, som jag är ju vana vid, finns där. Hon är inte bestämd längre, till exempel. Min mamma, alltså hon var bestämd också.
Mm.
Det är väldigt märkligt att hon är osäker. Hon är osäker på vad vi ska göra nu och vem det där är. Och, eller, säger hon helt, eller ska vi göra det? Eller ska vi göra det? Eller ska vi, jag vill säga, men...
Vad spännande.
Ja, så att, på ett sätt...
Så man, du måste förhålla dig på ett annat sätt till din mamma nu?
Nej, alltså jag är samma humoristisk. Alltså jag säger bara så här, typ, jag får bestämma, vad skönt liksom. Mm. Eller något till henne. Alltså vi löser det genom humorn och värme såklart. Men det är konstigt att se sin mor liten och osäker, tycker jag.
Ja, kanske. Min mamma har växlat från just den här bestämda kvinnan. Och ibland har hon varit liten, även när jag var... När jag var liten var hon, kunde hon bli det. Gråta, bryta ihop och sen gå på igen liksom, och ta sig samman. Då kunde hon säga att tårar är bra av det. Jag kommer inte ihåg vad det var för hormon som hon sa utlöstes av tårar. Så man mår bättre sen.
Mm.
Så hon hittade något bra med den gråten.
Liksom. Mm.
Efteråt.
Det är bra.
Ja.
Jag började det här samtalet med att tala om de krig som pågår nu. Och det var på något sätt, för att när vi har talat om den här intervjun, då har vi kommit in på att både du och jag kommer från det krigsdrabbade familjer.
Mm.
Och att det finns med i mycket av minnena man har och historierna man berättar och hur man beter sig. Vad får du för tankar kring det som händer och sker just nu med krig? Dels Ryssland, Ukraina... Israel, Gaza. Vad tänker du det otroliga lidandet vi ser nu när du ändå har sett din mamma lida av det här så många år efter? Även en liten dam nu då, 80 år efter kriget, som lider fortfarande.
Alltså det tar generationer. Vi kan ju nämna finska vinterkriget också. Den fruktansvärda tystnad som blev efter, som man först nu, de senare åren, har börjat prata om i Finland. Alltså det var någon som, jag läste någonstans, att det tar 6-7 generationer innan ett krig går ur en familj eller ett folk. Så det lidandet vi åstadkommer, inte bara genom döden, alltså genom att döda människor och avsluta historier som hade kunnat få fortsätta, det påverkar oss generationer. Och den andra sidan av det är ju att det är en annan fruktansvärd sanning, och det är att frihet är ingen medfödd rättighet. Utan det är någonting man måste ibland slåss för. Och konsekvenserna av det är fruktansvärda. Så det vore bra om vi hittade ett annat sätt att förhålla oss till våra aggressioner och våra begär än att ta livet av varandra. Men det är som sagt dubbelt, därför att det kommer som under andra världskriget, alltså finns det ideologier som inte tillåter andra att vara som de är, det måste man sätta stopp för, annars så vet jag inte om livet har ett värde heller.
Kunde ni tala om hennes upplevelser i familjen?
Mamma gjorde det när pappa gick bort. Fram till dess hade hon varit väldigt ljus om kriget. Och det hon berättade var i princip att familjen höll ihop. Och även när de inte hade mat så höll de ihop. Och hon berättade någon rolig, för henne en rolig historia när de gick ut i parken, för de hade ingen värme, och började skära ner parkträden på natten för att få eld till, alltså få ved till eld.
Det var i Hamburg.
Hamburg, ja. När pappa gick bort sen, och det berättade hon i något sorts ljust skimmer. Hon pratade om att hennes pappa ofta spelade musik, han var musikalisk och de sjöng hemma och hade det trevligt i princip, lät det som. Vilket nog var sant på ett sätt, men så småningom efter pappa gick bort så kom hon och jag väldigt nära varandra. Vi förde väldigt många långa vuxna samtal.
Ni fann varandra igen, ja, då?
Ja.
Vad fint.
Ja, det var väldigt bra. Eller fint. Och då kom ju de här liken fram. Eller hundar som tuggar på människor. Eller, alltså det var... jag förstår att det inte... Alltså det var en annan värld än den vi ens kan föreställa oss som bor i Sverige. Jag tycker att vi ska vara väldigt tacksamma över att vi gör det. Att vi inte kan föreställa oss en sån värld. Jag kan höra det ibland av bittra gubbar och gummor. Som, ja, vi har, de här svenskarna har ju inte varit i ett krig. De vet ju inte vad det heter att lida. Och då menar jag att så ska det ju vara. Mm. Vi ska vara glada för det. Eller stolta över det snarare än tvärtom. Att vi har lyckats bevara freden här så länge. Och förhoppningsvis framgent också.
Men nu kan ni inte tala om sådana minnen med er mamma.
Hon kommer inte ihåg så mycket av det, och jag försöker inte dra upp det så mycket heller, liksom, hur var det? Och hon har berättat mycket för mig om hur de paxade plats i bunkern. Det fanns en bunker i Hamburg, berättade hon, eller flera, men vissa av dem var byggt på stålfjädrar. Och det gjorde att när bomberna direkt träffade i närheten så klarade de här bunkrarna sig. Men om man hade gömt sig i bunkrar där som inte var byggda på såna här fjädrar, så gjorde lufttrycket att de som gömde sig där inne, deras lungor exploderade. Så de dog en fruktansvärd död av det. Så att hon berättade att de alltid skickade hon eller någon av syskonen. De var 10 barn. Och så tog de in 2 till från en granne som försvann. Och jag vet inte riktigt hur den personen försvann. Om det var av kriget eller om det var judar som blev borttransporterade. Jag har ingen aning.
Men hon var inte judinna?
Vet jag inte, ska jag säga. De brände, det enda jag vet är att de brände papper om identitet och sånt. Mm. Så det kan ha varit zigenare eller polacker eller någonting annat också. Det vet jag inte. Men då berättade hon just om att de paxade plats i den här viktiga bunkern som man var säkrast i. Men även i den, när bomberna föll, och så berättade hon om de som var i bunkern. Människor var ju rädda. livet, döden kommer väldigt nära i de här ögonblicken.
Hon har varit sjuk nu i 7-8 år.
Mm.
Som vi, ni har vetat om. Du beskrev i början att du klart du blir ledsen när du ser din mamma försvinna. Det händer ju någonting med en då som barn. Även fast hon är jättegammal och det är naturligt och allt sånt där. Men hur tycker du att du mår som anhörig eller som son till din mamma idag? Tycker du det är jobbigt att besöka henne?
Ja, blir det kan
trött
det vara.
Av det?
Nej, inte trött. Men det är emotionellt. Alltså, vissa dagar, framförallt när jag ska gå, som här i söndags, när min bror och jag var där så gick jag upp med mamma på avdelningen. Och ibland kommer den här förvirringen av var är jag någonstans. Hon kände inte igen sig och så. Och så gick vi in i hennes rum och då ser hon porträttet. Det finns ett porträtt av pappa på väggen. Hon känner igen sitt bord och så säger det här är väl ditt bord? Och så säger, ja, det är mitt bord, säger hon. Och så, de här stolarna i mina, ja det är mina stolar, så det känner hon igen. Och titta, här är pappa på, din man på väggen på ett porträtt. Som Helene Mårtensson har målat faktiskt, jättefint. Mm-hmm. Ja just det, hur mår han förresten, säger hon då. Och säger, pappa har varit död rätt så länge nu. Har han? Ja, så, men om du vill så kan vi gå och besöka hans grav. Ja, kan vi inte göra det, säger hon. Och så börjar vi. Sakta kommer hon tillbaka till ett sorts nu. Och ibland tar det en timme. Att jag håller henne i handen och säger jag går inte. Jag är här. Eller jag bor bara, vilket jag gör. Vi valde det här hemmet. Jag gick runt på flera hem. Men det här hemmet var både kändes fint i magen när vi var där. Mm. Och det ligger nära mig. Jag bor 6-8 minuters gångväg därifrån. Och det är väl en förmån antar jag att jag får vara så nära min mamma. Så jag kan vara där 3 gånger i veckan. Liksom,
det är väl ett bra råd. Alltså, om man vill, alltså att ha det nära där man bor så man inte gör det för komplicerat.
Alltså, jag tycker att relationen till föräldrar måste var och en få välja själv.
Mm.
För mig är det viktigt att jag får att jag kan vara hos mamma så ofta som möjligt för att jag tror hon mår bra av det och på något vis så är det någonting jag behöver också göra, att få vara med henne på vägen liksom.
När jag bjöd in dig till det här samtalet då sa du såhär, jo jag kanske kan komma och prata och så, men jag har haft en rätt komplicerad relation till min mamma, men nu när du talar nu så talar du med värme om besöken. Du verkar ändå ganska tillfreds. Eller tillfreds kanske är fel ord. Men du verkar okej med att...
Alltså nu... Alltså,
hur har du kommit dit? Vill jag veta lite.
Jag tror att terapi hjälper. Jag tror att alla människor skulle må bra av att få föra samtal med någon som hjälper dem fram till vad som är sant. Mm. För dem. Och för mig har vägen till mamma varit komplicerad som jag sa. Det fanns en tid då jag, som många tonåringar tror jag, gör uppror. Jag stod inte ut med vare sig morsan eller farsan ett tag. Så det var skönt att slippa dem. Och till slut när man, sen är ju alltså, idealiskt så är ju vägen någonstans att vi växer upp och börjar ta ansvar för våra egna känslor. Och inte säger att det är någon annans fel att vi har dem.
Mm.
De är våra och vi behöver hantera dem på något vis. Och jag tog mig fram genom det här träsket av krig och trauma och historia som de bar på. Kunde börja sortera ut mina känslor och hennes känslor. Tills jag kom fram till att jag faktiskt älskar henne. Som hon är. Och det är klart att jag hade önskat mig att hon hade gjort saker annorlunda när jag var liten. Men hon... det är väldigt sällan tror jag att vi är med någon som är elak. Det ursäktar inte vårt handlande alltid. Men den insikten gör att jag kan förlåta. Och jag tror att det är väl vägen någonstans att komma till ett förlåtande. Så att man kan säga, nej men nu har jag förlåter mina föräldrar. Det betyder inte att vi måste älska dem. Det kan ha varit så pass att det inte går. Det finns också, det är vår rättighet som barn att säga, jag har kommit fram till att det är så här och så här, jag förlåter det, men jag vill inte fortsätta vara i närheten av det. Det är inte bra för mig. Det har vi också rätt att göra, även om det är tufft. Så att det måste var och en måste hitta den vägen. Liksom.
För när hon blev sjuk, och som alla vet, när man har någon nära som har de här sjukdomarna, så blir det ju, det finns ju bara en väg och det blir värre och värre. Du beskrev det för mig innan, 3 gånger om dagen var du där.
Hemma hos, innan hemmet, ja.
Innan hemmet, och din bror också, och hemtjänst också, det fungerade inte alltid. Och,
hon blev ju aggressiv, hon gick ju som sagt på dem.
Det här är en otroligt kaotisk period för alla anhöriga. Ja. Hur skulle du beskriva den där tiden?
Det tror jag var... Det var jag inte beredd på. Och det kom som... Chockart. Alltså, det är som man blir gradvis indragen i ett vansinne och börjar spela med i det vansinnet, eller vara en del av det vansinnet. Och då gäller det, det är ingenting man kan säga då gäller det, utan det kom till en punkt jag sa, det här funkar bara inte längre. Alltså, man fångar upp sig själv. Och så då pratade jag också med bror och så sa jag, nu måste vi göra någonting. Hon äter inte, hon tvättar sig inte alltid. Ibland får man följa med och byta liksom. Och, ja, det var hemskt. Det var oerhört sorgligt. Och jag höll på att gå under själv i att springa upp 3 gånger om dagen. Därför att hemtjänst ringde mig oftast. För att hon blev ju arg. Slängde ut dem. Och det var en enorm lättnad att få in mamma på ett hem. Både för henne och för oss. Och på tal om de här fotografierna, jag har ju följt henne, jag har fotat henne också när hon var hemma. Det finns ju, jag ser ju hur nedgången hon faktiskt blev till slut. Jag fixade inte att hålla rent. Och det är en sak att ta hand om en främling eller vara vänlig eller tvätta en främmande människa. Det är en annan sak att tvätta sin egen mamma. Alltså. Det måste jag säga. Och
alltså jag är både glad och otroligt ledsen att jag har gjort det. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Alltså det är ju någonting så här, gud, man ger någon det finaste som finns på något sätt. Att få bli ren och fin och så här, på ett sätt som man förstår att den personen precis vill ha. För det är ju ens mamma. Men samtidigt så i den, precis när jag har stått där och gjort det, så har jag känt så här, nej, alltså jag vill inte det här.
Och jag kan jag tror inte... Det här, jag vet inte att det är så här, men jag vet inte om jag skulle tycka det var roligt att min son tog hand om mig på det viset.
Nej.
Det skulle inte...
Nej.
Jag skulle inte vilja det. Jag kan inte säga, mamma och jag, det var mer att vi låtsades som det inte hade hänt.
Ja.
Livet fortsätter. Ja.
Mamma med. Vad bra det här blev.
Ja. Ja.
Nu går vi vidare. Ja. Jag var själv som en liten trasa helt slut. Men då låter det som att du inte kände, för det kan ju många känna en skuld när ens partner eller förälder, för då ger man upp på något sätt. Nu klarar vi inte det här, nu måste hon bo någon annanstans. Det är som att, hej då, liksom.
Ja, igen, alltså jag tycker att jag är så glad över att vi bor i det här landet.
Ja.
Där det är möjligt.
Ja.
Jag har goda vänner i Spanien. Där de tog in sin mamma, som många gör. Och det finns faktiskt statistik någonstans på barns våld mot föräldrar.
Ja.
och hur arg och aggressiva vi blir mot våra föräldrar som inte kan ta hand om sig själva. Mm. Och som bor med oss dessutom då. Så att, igen, det är ett fint land vi har som tar hand om gamla åt oss. Och, så nu kan jag komma till mamma och vara snäll och, ja, och vara trevlig och, ta, och få umgås med mamma.
Mm.
Snarare än att behöva byta eller... Ja,
inte ha ansvaret över hem, person, hälsa, ekonomi.
Och de är, som sagt, de är, alltså de ringer om det är någonting. Ibland om det inte är någonting, bara för att skicka ett foto och bevis, visa för hon har det. Och sådär. Så
det är väldigt fint. Ja. Ett annat samhälle, svarade du när jag frågade dig. Men vad hade ni behövt under den där kritiska perioden då? Och när du säger ett annat samhälle, då tänkte jag egentligen det du sa att du inte vill ha nu. Alltså det här som är i Spanien, att man behöver, och är ju större, ja,
det är
större delen
inte,
av
det är verkligen
världen.
Inget alternativ.
Nej, alltså att vi då själva tar hand om
alltså
våra
vi behöver,
äldre.
Vi behöver få vara mer närvarande generellt. Vi har en väldig koncentration på att arbete, betala hyran, får det gå ihop. Och det gör att barn ska in på dagis väldigt tidigt. Och vuxna som inte kan ta hand om sig själva ska in på långvård eller hem.
Någonstans.
Någonstans, bort med dem. Liksom. Och vi andra ska arbeta. För det blir vi glada av. Jag säger det med ironi. Jag såg till exempel, jag var i Uppsala ett tag och läste för äldre. Och då gick jag, det var en park. På ena sidan parken så fanns det barn, ett dagis. Och på andra sidan var där jag skulle läsa för äldre. Och de hade varsin matsal och det var liksom vattentäta skott mellan de här två grejerna. Så att, då tänkte jag, varför äter ni inte ihop? Och varför får de unga inte höra gamla berätta om hur det var förr? Och den här det som är bra med att vi är flera generationer som kan liksom vara med varann. Så att det samhället vore idealiskt. Tycker jag, att där vi inte har så vattentäta skott mellan olika åldrar och generationer, utan där vi får umgås mer gemensamt på ett naturligare sätt. Sen behövs det fortfarande hem. Jag skämtade med mamma för mig. Då bodde hon fortfarande hemma. Och säger, och vid något tillfälle, att jag skulle så gärna vilja flytta hem till dig. Jag skulle må mycket bättre då. Och då sa jag, vi skulle ju kunna göra så. Jag bor på första våningen, så vi skulle ju kunna göra så att du flyttar in till min våning. Och så kan jag gå upp på flytta upp till sjätte våningen, så. Ja, du menar så jag slipper gå i trapporna och sådär. Nej, så jag, men om man ska hoppa från en balkong så är det bättre att göra det från sjätte våningen än att göra det från första, för då klarar man sig säkert. Så. Och du är så elak, sa hon. Och så dask hon till mig på axeln. Så jag tror inte det hade varit bra om att flytta hem till mig. Alltså.
Nej. När ens föräldrar Alzheimer, så har man ju själv en högre risk att drabbas. Är det något du tänker på? Är du orolig?
Är jag orolig? Inte än. Jag tänker ju på det. Och tanken skapar oro. Och ibland så... Det var någon som undrade, ska du inte testa dig? Och jag sa, aldrig helskotta. Så att om det inte finns ett bot, så finns det ju ingenting jag kan göra med kunskapen att jag ska bli sjuk. Utan då är det ännu viktigare att vara i nuet. Vara här. Och så får vi se vad som händer.
Det som finns nu är ju, det går ju två tåg nu. De går ganska fort båda. Alltså dels bromsmediciner, riktiga bromsmediciner. För de du nämnde innan, det är egentligen bara symptomlindrande. Ja. Men det kommer nu mediciner snart.
Okej.
Som bromsar in, men väldigt måttlig effekt. Vi talar om ett halvår, ett år. Kanske lite mer. Men det är i kombination då med livsstilsförändringar och tidig diagnos. Och
det har det bieffekter?
Ja, hjärnsvullnad och andra...
Låter toppen.
Pest eller kolera. Och det är jättemycket som man ju inte vet om de här medicinerna. Vad händer om man tar dem längre än de här testmånaderna man har gjort? Så att om vi skulle gå och testa oss och se, ja, jo men vi har det, fast vi inte har symptomen. nu är jag lite yngre än vad du är, men
rätt så mycket yngre.
Men då är det ändå inte, vi vet, ja, som du säger, det finns inget bot. Så att jag, ja, jag är också väldigt i tvivel det där, om man vill veta
kan
eller
inte.
Vad ska man göra
åt det? Vad ska man göra med det då?
Liksom? Mm. Men samtidigt så oroar jag mig. Alltså när man lever nära inpå en, när man ser hela tiden, då tänker man själv, nu är jag ju ständigt trött och i småbarnsåren och jag har liksom mycket i huvudet. Mm. Så det är inte så konstigt om lite försvinner och så. Men det är ändå att jag bara, det är så där kall ibland. Och bara, gud, tänk om jag redan har det liksom. Yngst i Sverige.
Ja, jag låter som sagt, jag låter bli det. Än så länge.
Jag måste fråga det ändå. Mm. Och det blir väl en avslutande fråga här. Du är just din mamma flera gånger i veckan. Mm. Du håller hennes hand när hon är orolig. Ni går promenaden, ni dansar, ni skrattar upp, ni pratar. Du tar tid att tala med henne för att få tillbaka henne så mycket det går. Mm. Alltså, andra hälsar ju på sina nära och kära långt mer sällan. Det är nästan bara jag på min mammas boende som kommer varje vecka.
Okej. Okay.
Varför kommer du så ofta, tror du?
Alltså dels för att jag faktiskt älskar henne. Sen tycker jag att det finns vissa... Alltså det, som jag sa innan vi pratade om det här. Det, alltså man får ta ett faktiskt beslut. Och jag tycker att det passar sig inte att inte gå till mamma. Hon har tagit hand och gjort sitt bästa för att jag ska ha mat och kläder. Och har gjort sitt bästa för att ta hand om mig. Och jag behöver få ge det tillbaka, tror jag. Alltså det finns ingen medveten tanke hos mig i det här. Jag tycker att det, för min del så är det så här man gör bara. Och det är därför jag säger var och en måste få ta sitt beslut för sig själv, liksom. Men eftersom jag älskar min mamma och har kommit i min resa så långt så att jag förstår det jag inte har tyckt om hos henne och det jag tyckt var obehagligt eller fruktansvärt många gånger att växa upp med.
Mm.
Så att jag har kommit till ett förlåtande. Och det gör också att jag vill att den tiden vi har kvar tillsammans och den tiden jag har, att jag vill titta tillbaka på mig själv och säga att jag var där. Jag var anständig. Jag uppförde mig som en människa. Jag har inget bättre svar än så. Och den som inte vill besöka sin mamma eller pappa, det är väl fine också. Alltså det måste var och en bestämma.
Mm. Det var ett jättebra svar. Så bra att jag får avsluta den här podden. Om inte du har något mer som du skulle vilja säga.
Nej. Håll de anhörigas händer om de vill. Och bara utan, man behöver inte vara verbal och prata, utan det räcker med att titta på varandra i ögonen och liksom vara där.
Mm.
Och man står ut med det.
Mm.
Eller så mycket man står ut med det.
Mm. Mm. Det är väl ett jättefint råd. Tack Henry Bronett för att du var med i våran podcast Alzheimer Life. Och tack för att ni har lyssnat. Gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och börja prenumerera på oss. Då får ni allt vi gör direkt i mejlen. Stöd oss om du kan. Vi är som sagt helt beroende av era gåvor. Jag som intervjuade heter Johanna Hinteregger. Ta hand om er.
Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo.